P1, Sveriges Radio.
Men först till en sport som har växt enormt de senaste åren, innebandyn.
Innebandy har blivit något av en folksport i Sverige med nästan 1000 klubbar och 25 000 licensierade spelare.
Ja, så här lät det i Sveriges Television för exakt 30 år sedan då innebandyn på allvar började ta plats i sportvärlden. Det som tidigare hade betraktats som en skolgårdslek eller något som avdankade idrottsmän roade sig med lite på skoj när de blivit för gamla för sin riktiga sport, det började nu platsa i sportsändningarna. För allt fler hade upptäckt hur kul sporten var och antalet utövare växte snabbt. Det talades om hype och boom. Men en sport behöver också profiler och den starkast lysande stjärnan i innebandy var länge den här killen.
Och vinna SM i och med att Sverige överlägset den bästa nationen i innebandyvärlden var ju mycket, mycket svårare än att vinna VM-guld. Kom du bara med i landslaget så vann du ju oftast VM-guld. Det var ju bara Finland som var med och bråkade lite där. Så är det ju fortfarande.
Niklas Jihde var den största spelaren under 15 år. Han var en stor profil och omslagspojke för sporten och har fortfarande en rad rekord inom innebandy. Och en massa medaljer såklart.
Finns medaljerna kvar eller ligger de i en låda eller sitter de uppe på väggen eller vad finns de någonstans?
Ja, de är faktiskt i en låda och det var rätt roligt bara för någon dag sedan här så kom grabben och han lekte någonting hemma och då hade han 5 stycken VM-guld runt halsen och sedan 10 minuter senare så var det bara 3 VM-guld och han lekte liksom så att de hade försvunnit i någon låda någonstans då, så att
Men på senare år har intresset för innebandy svalnat något och väcker frågan hur påverkas en sport av ett så plötsligt stort intresse? Och hur mår innebandyn idag? I dagens Kropp och själ pratar vi om den här svenska hobbysporten som gått på export och som nu lite oväntat hjälper svensk-filippiner att knyta an till sitt ursprung. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson-Eideman och kropp@sverigesradio.se är vår mailadress.
Jag är hemma hos Magnus Fredriksson på Hisingen i Göteborg och det spelas innebandy i vardagsrummet. Ett litet mål står uppställt vid ena väggen och Magnus spelar med sin son Rasmus på en väldigt liten yta. Och i hallen står klubborna uppställda och lite här och var i huset ser jag de vita plastbollarna med sina 26 hål.
Jag tror att om vi skulle gå runt och leta skulle vi nog hitta en 8-9 bollar under soffor och lite olika platser.
Jag ser 2 bara nu.
Ja, det är härligt. Men i ett lyckligt hem så ska du hitta lite bollar och lite annat krimskrams under soffor och bänkar och sådär. Men det är väl härligt.
På bordet i vardagsrummet ligger boken. Den har Magnus skrivit. Det tog 4 år. Den väger 2,9 kilo och är fylld med gamla foton och artiklar. Och i den finns också berättelsen om innebandyns historia. Historien om hur en spontanlek som utövades på fritidsgårdarna gick till att bli en av Sveriges största lagidrotter och som har spridit sig världen över. Vi ska slå oss ner vid bordet och prata om just det här, men Magnus telefon ringer. Det är en av hans lagkamrater som ska hämta bingolotter som Magnus har hemma här.
Ja, vi får se. Ja, men är du precis utanför nu eller? Ja.
Magnus har varit engagerad och spelat innebandy sedan barnsben. Nu är han ordförande för innebandylaget Hisings Kärra som spelar i Division 4. Bingolotterna som hans lagkamrat ska komma och hämta ska säljas för att dra in pengar till lagkassan.
Ja, men då har jag tagit 30 sådana.
Ja, och så 10 sådana.
Ja. Och 4 kalendrar.
Ja,
ja, men vi börjar där. Så
ja.
Ser vi.
För jag tror att det är lättare, du vet.
Jo,
om hon kommer så, ja, men jag vill ha 5 till.
Först
men,
kvar lite grann och så
men det är ju lite
inte
så.
Bara en lott.
Nej, för det har jag märkt innan. Ja, men det är gött. Vi syns på torsdag.
Vi hörs på torsdag.
Ja, ha det gött. Hej. Det är ju viktigt att någon tar det ansvaret att sköta den uppgiften. Det folk kanske inte gör vågen när man ska kränga på folk massa lotter för man tycker att man betalt medlemsavgiften och gjort sitt. Men i en förening så är det viktigt att man är med och bidrar med andra saker också. Att man inte bara kan betala sig ur alla situationer.
Och på tal om att ta ansvar. Magnus har dokumenterat innebandyns historia från sent 60-tal tills nu. Boken heter Innebandyns magiska resa och är ett stycke nutidshistoria.
Innebandyns historia är ju mer eller mindre oskriven och jag kände att det var viktigt att innebandyns historia kommer på pränt. Jag tycker att det är viktigt att det görs på det gamla klassiska sättet, att man gör en bok.
Idén till vad som ska komma att bli den officiella sporten innebandy kommer från Nordamerika. Där spelades det så kallad floor hockey, som spelades med raka plastklubbor och plastpuckar.
Det var sådana klubbor som hittade över Atlanten till Europa, till Holland, till Sverige. Egentligen till de ställena som har någon form av klubb- och bollkultur då. Men vad som hände någon gång runt 67, 68, 69, det var ju att det importerades in lite klubbor i lite större omfattning och det gjordes ju från Göteborg då.
Alla som spelar eller har spelat innebandy har en man att tacka. Han heter Karl-Åke Ahlqvist, en entreprenör från Göteborg. På 60-talet kom han över några plastklubbor och började spela på skoj med sina vänner. Men istället för en plastpuck använde sig Karl-Åke och hans vänner av en plastboll med hål i, som var en träningsboll för baseball i USA. Och på slutet av 60-talet började Karl-Åke importera de här klubborna och bollarna till Sverige för att sen själv börja tillverka innebandyredskap på västkusten. Och tajmingen är perfekt. För historien om innebandyn går hand i hand med uppbyggnaden av det moderna Sverige. När de första betongklumparna la grunden för miljonprogrammen introducerades plastklubban och bollen på de nybildade fritidsgårdarna. Innebandyn var en lek som alla kunde vara med på.
Så att innebandyn kom perfekt i tiden för den här typen av verksamhet på fritidsgårdarna då.
Nybyggda skolor, fritidsgårdar och kommunala sportanläggningar gjorde det möjligt för barn och ungdomar att bedriva den här typen av spontan idrott inomhus. Den nya leken sprids snabbt i landet. Ungdomarna har hittat en ny hobby och tidningarna snappar upp det nya fenomenet. Eftersom innebandyn är en ny företeelse förstår kidsen att man lätt kan slå olika typer av världsrekord och hamna i tidningen. Magnus slår upp några artiklar från 70-talet ur sin bok.
Här är någonting i Hjällbo i Göteborg där de spelade i 100 timmar i sträck och sånt där. Och det var ett sätt att hamna i tidningen.
Enkelheten, det tror Magnus är hemligheten bakom innebandys popularitet. Han säger att alla kan ta upp en klubba och vispa till den där plastbollen. Den här enkelheten blir mer seriös på 70-talet. För då blir innebandyn organiserad idrott tack vare Korpen, Svenska motionsidrottsförbundet.
1978 så räknar de med att det var 25-30 000 som spelade innebandy regelbundet i olika korpserier runt om i Sverige. Och det var i Stockholm, Göteborg och Skåne som det kom igång etablerat seriespel i korpserier först.
Tack vare att Korpen lyfter upp innebandyn till en ny nivå bildas den 7 november 1981 det Svenska innebandyförbundet som bestod av ungdomar i 20-årsåldern. Och 4 år efter det kliver innebandyn in i finrummet när den blir en del av Riksidrottsförbundet.
Det var att det var en tickande bomb som bara väntade på att brisera då, och det var det som hände då att väldigt unga killar och tjejer runt om i Sverige startade klubbar, blev med i Riksidrottsförbundet, startade klubbar, bildade kommittéer, fick en plats i en styrelse.
Den nya sporten gör en raketutveckling på nästan bara 15 år. Men allt är inte guld och gröna skogar. Innebandyn som tar Sverige med storm får en del skit också. Eftersom många elitutövare i exempelvis fotboll och handboll valde på ålderns höst att spela innebandy sågs den inte som en seriös sport utan något för ungdomar och avdankade idrottsutövare. Och så är det där med pannbanden.
Och exempelvis det här med pannband var ju någonting som var innebandyns kännetecken under jättemånga år. Och det vet ju framförallt handbollsföreningar och spelare och sånt hånade innebandyn väldigt mycket för pannband. Och tittar man hur det ser ut idag så är det ju väldigt, väldigt mycket pannband i handbollen. Det är nästan så att det är mer pannband i handbollen än vad det är i innebandyn idag 2019. Så att,
Hade du pannband?
Ja, man hade pannband.
Varför hade man det? Vad är det för något? Vad är det för grej?
Nej, men det var ju att vi hade väl lite längre hår och sånt också. Pannband var ju lite uppkäftigt och lite, inte rebelliskt ska jag säga, men det var väl coolt tyckte man då.
Varför hade ni långt hår då, ni som spelade innebandy?
För att vi kunde.
Thomas Brottman, Hellström, det här bakade Claes Karlsson. Hellström igen.
Innebandy når sin massmediala peak och får sin revansch 1996 när Sverige slår Finland i den första VM-finalen som spelas på Globen i Stockholm.
Det kändes som om stämningen i finkampen, friidrottens klassiker, hade flyttat inomhus. Men det var en VM-final i innebandy som fick känslorna att svalla under Globens kupol.
I publiken sitter Hockeyförbundet och Fotbollsförbundets ordförande och bevittnar hur 15 000 åskådare tar emot den nya sporten med öppna armar.
Och på hedersläktaren satt mäktiga män för stora idrottsförbund med förvånade ögon. Nästan lite avundsjuk idag.
Ja, det här känns kul. Jag gratulerar innebandyn. Det här har de gjort bra.
Hur tror du fotbollen och fotbollsledarna ser på innebandyn? Är det ett hot?
Nej, jag hoppas verkligen att de alla ser det här som ett komplement. Konkurrens är nyttig och den här sporten har kommit för att stanna.
Magnus var också på plats och han hade aldrig sett innebandy spelas i ett sånt stort forum innan. Hans älskade sport hade blivit folklig.
Det var väldigt häftigt och det var en liten revansch för att någonstans så har ju en del tyckt att innebandy inte har varit någonting att komma med då. Men innebandy VM 1996 var verkligen en häftig upplevelse att få vara med om.
Även om intresset har minskat sedan 1996 tror Magnus på innebandyn som en svensk export som nu har hittat till Afrika och Asien. Och han hoppas ändå att det kommer bli en OS-gren. Utmaningarna är generationsskiftet. För när sporten befann sig i sin linda var det ungdomar som Magnus som engagerade sig och var driftiga för att föra sporten framåt. För då fick ju alla vara med.
Man kunde egentligen göra vad som helst. Du kunde till och med bli ordförande i en förening som 18, 19, 20-åring. Det tror jag också har varit en vinning för innebandyn att man faktiskt har kunnat vara med och påverka väldigt mycket.
Men går inte det förlorat när sporten växer, när det blir mer elitsatsningar? Går inte det du pratar om nu, glädjen och att man fick vara med, förlorat då?
Jo, det gör det nu. I början så var det väldigt, väldigt viktigt att innebandyn skulle uppfattas som seriös. Det var väldigt viktigt med uppdragna strumpor och att man skulle göra allt för att innebandyn skulle uppfattas så korrekt och seriös som möjligt. Vi behöver ju bli duktiga på att få in unga, hungriga, duktiga ledare. Samtidigt så tror jag också att många av dagens ungdomar som växer upp är inte som oss 60- och 70-talister där vi kanske tyckte att det var kul att jobba ideellt i en förening. Eller så är det så att det inte riktigt finns plats för dem, för att vi kanske tycker att vi är så himla mycket bättre än de här unga som faktiskt inte vet hur man gör, för det vet ju minsann vi då.
Vi hörde innebandynestorn Magnus Fredriksson i samtal med Ninos Chamoun. Hej och välkommen Gittan Ahonen Gunnarsson.
Tack så mycket.
För detta elitspelare i innebandy, expertkommentator och en profil inom sporten ska man kunna säga. Du började med innebandy på 90-talet. Vad var det för sport då?
Ja, det är ungefär som Magnus beskriver här. Det var verkligen från... Ja, det var ändå rätt etablerat när jag satte igång. Det var, jag kom från fotbollen. Hade spelat i damlag sen, ja, sen jag var bara 14 år tror jag. Och kände att när jag var 22, att jag behövde någonting nytt i mitt liv. Att jag började snegla på innebandyn och tyckte att det var en rolig grej. Och jag hade alltid spelat lite på skoj på sidan om och sådär. Ja, så bestämde jag mig bara för att testa och spela ett lag parallellt med fotbollen då i dåvarande division 1 då.
Mm.
Så att, ja.
Och vad fick det att fastna?
Nej, men det är som de beskriver här också i reportaget om enkelheten. Bara ta den här klubban och bollen och farten, tempot. Det var något helt nytt för mig. Jag var nyfiken på att göra någonting annat. Jag hade spelat fotboll sedan jag var 5 år. Och det här var en chans till att bara byta en slags karriär. Nu såg jag inte det då att jag skulle göra någon karriär, men det råkade ju bli så sen.
Mm. Mm. Men många, det här var ju en tid när väldigt många som började med innebandy kom från andra sporter. Vilka fördelar finns det med att man kommer med kulturer från andra delar av idrottsvärlden?
Alla som kom i stort sett hade ju hållit på med lagidrott innan. Så man kände ändå, det fanns ju någonstans i skrivet i sten att så här är man i ett lag. Att det är liksom laget före jaget och alla de här klyschorna. Men jag tror ändå att vi hade ju mycket bollsport i oss såklart. Med de som kom från fotboll, handboll och basket och så. Och idag kan man ju absolut inte göra den resan som vi gjorde då. Att som vuxen bara ta sig in i den här nya sporten och bara bli någonting eller spela på den nivå som vi ändå gjorde ganska många av oss.
Mm. Känner du igen det här som du berättade här om skoj och ploj och pannband och sådär?
Ja, absolut.
Hade du pannband?
Ja, det kan väl jag känna en period. Men det var någonting med det där, för att det fanns pionjärer som när jag kom in i det här, då var jag i Stockholm, så fanns det liksom några klubbar som det var bland annat Ball och Oilers och Fornudden. De var de här häftiga, coola, det var killar, herrlag på den tiden, sen fanns det även damlag. Men det var de här herrlagen som satte liksom prägen på hela sporten med de här coola. De hade coola pannband, liksom annorlunda. Det var liksom några sportmärken som var väldigt dominerande, som var mycket roligare och annorlunda än de traditionella sporterna. Och målvaktsgester, det var danser, det var show.
Ja, hur kunde målvaktsgesterna se ut?
Ja, vi hade några i Ballog som Bruno Lundberg bland annat, de dansade verkligen. De körde, var kanske innovat då kan man säga, men även en del spontant. Och det var så häftigt, det var så annorlunda. Jag hade aldrig sett något liknande, i alla fall inte jag då som kom från fotbollen. Det var så fritt och bara känsla och härligt att se.
Men det här med målgester och att det skulle vara kul, att det skulle vara så här lite tufft, det var ju också en stor del av själva sporten.
Ja, absolut. Det fanns liksom inga regler, ramar. Det fanns ett spel, en plan, hur vi skulle hantera klubba boll. Men sen allting utöver det, det var verkligen så här free spirit. Alla bara körde. Mm. Det låter helt galet, men den tiden var väldigt, väldigt rolig. Och som vi som var med då kan jag känner verkligen när jag hör Magnus beskriva det, att jag bara står här och ler och tänker att ja, men det var rätt häftigt att få vara med om allt det där.
Mm. Så det är en pionjärtid på något vis?
Ja, det var möjligt för alla att få vara med på något sätt på ett hörn.
Men eftersom det nu var fler än du som tyckte att det här verkade kul, så växte ju den här sporten väldigt snabbt. Vilka följder fick det för? Har du fått för sporten?
Ja, det blev ju väldigt organiserat snabbt. Det är klart att det blev en del barnsjukdomar. Att det var ganska många unga som drev den här sporten framåt. Så mötte de någon slags etablissemang som då skulle in och styra. Det blev det här som man pratade om, RF-medlemskapet. Det innebar ju en hel del...
Riksidrottsförbundet.
Ja, precis. Det innebär ju en hel del möjligheter. Men även skyldigheter och utmaningar som att organiseras bättre. Och det kanske inte alla unga var riktigt med på, utan man startade en klubb och man drev ett lag och så helt plötsligt kom det liksom mer ramverk runt allt där som man var tvungen att förhålla sig till.
Mm. Kunde det vara en nackdel för sporten?
Ja, det tror jag. Men jag tror att vi som var med i det där då bara, ja, men vi ville ju framåt. Vi ville ju bli liksom störst, bäst och vackrast på något sätt och visa alla belackare med att innebandyn inte bara var en sån här... Att du spelar på rasten eller på lunchen eller så här. Utan vi menade någonting med det. Och då var det ju tvunget att bli mer seriösare utåt. Och vi kunde visa att vi tog det på allvar på det sättet. Och det var okej på den tiden. Sen kan man ju tycka att ja, en del av den här själen som också beskrivs här. Liksom det här lite mera, ja, ja, men just att det tilläts väldigt mycket. Alla kunde vara med, det var inte så uppstilt att det går ju förlorat på ett sätt. Men, så det är en balansgång i det, att behålla den själen.
Det var ju då, som vi hörde här, Korpen som var den som organiserade det här först. Och det är kanske därför man har den här associationen till just 45-åriga, vet jag, men liksom medelålders personer som ändå spelar innebandy. För att det är lite friare, man kan vara lite grann så många som, som
det
kommer.
Är ju mycket så, det har ju alltid varit så att man så här, kastar in klubben och delar upp lagen och så kör man för att enkelhetens skull. Men jag tror att det var länge så. Och det är fortfarande faktiskt så att det är fler utövare än vad det är som går och tittar på matcher på elitnivå. Och det innebär en stor utmaning, tror jag.
Vilka egenskaper krävs för att bli en bra innebandyspelare?
Det finns ju olika spelartyper. På den tiden så var det mycket mer så att du kunde vara en olika spelartyper. Du kunde vara, som vi kallar, en brunkarback. Kanske en defensiv stor back som ja, stoppar allting. Men i dagens innebandy så är det mycket mer snabba fötter, tempo, teknik. Mycket mer spelsinne och liksom det här snabbheten, säger jag, om man sammanfattar i ett ord.
Så att innebandyn har blivit mycket mer professionaliserad på det sättet?
Ja, det har den. Det har den absolut. Man tränar specifikt för två snabbheten. På den tiden gjorde vi nog inte det riktigt. Vi kanske sprang en mil, men idag gör man inte det. Det är mycket intervaller, snabbhet. Man har uthållighet också, men man koncentrerar sig på ett annat sätt på den spelet som är idag.
Det berättas ju om att det har varit en boom och det kom ett stort intresse och den växte väldigt snabbt. Sen har luften lite grann gått ur, i alla fall tillväxten. Hur det ser det ut idag?
Ja, men det stämmer. Man red ju på den här vågen väldigt länge, att alla var så nyfikna, fick otroligt mycket media. Publiksiffrorna bara pekar ju rakt upp och väldigt mycket show kring planerna och väldigt, väldigt bra arrangemang. Och det ska jag säga, det är idag många klubbar som har, men långt ifrån alla. Vi lider ju mycket av den här, som även påpekades där i reportaget, den här ideella kraften håller på något sätt på dörr ut. Och det är inte bara inom innebandy. Jag kommer från spela fotboll nu och är verksam där. Det är ju väldigt mycket så att det blir mer professionalism och det är mer pengar. Att man vill någonstans köpa sig fri med tjänster. Men någonstans måste det finnas folk där som behöver jobba. Och jag tror att där har innebandy mycket att göra, den här marknadssidan. Att det krävs väldigt mycket pengar för att hålla igång, om man ska se till elitlagen då. Men de pengarna finns inte idag. För publiken sviker en del och även partnersponsorer då. Men om man ser till gemene man då, som spelar på en skojnivå eller sådär. Det fortsätter ju, det funkar ju.
Och det är... Alltså när det gäller utövare så är det den andra största lagsporten. Det är bara precis. Fotboll som är större som en lagsport.
Ja, och det är ju det. Och det är ju enormt fint, alltså det som har hänt på all den här tid. Det är inte så lång tid egentligen innebandyn har funnits.
Nej.
Så har det ju fantastiskt tillväxt. Men det är ju enda som är nu, om man säger inte på elitnivå, det som är ett hinder, det är ju anläggningsbristen. Att det inte är för få hallar. Man får inte plats, man får säga nej till lag och spelare helt enkelt.
Det säger Gittan Ahonen som är för detta elitspelare i innebandy. Och nu har vi pratat om alla härliga saker med innebandy här en stund. Så nu är det dags att prata om skador. Och då är det främst ögonen som kan råka illa ut. Och vi har ringt upp Marit Tolvsen, forskare och optiker vid Falu lasarett. Hej och välkommen till Kropp och Själ, Marit.
Tack för det. Hej.
Hej. Du gjorde en studie kring innebandy och ögonskador här om året. Vad kom du fram till?
Ja, men då var det ju sådär att alla vi som jobbar inom ögonsjukvården, vi har ju en känsla av att innebandyn orsakar mycket ögonskador. Så då ville vi titta lite hur det såg ut. Så på ögonkliniken i Örebro så tittade vi under ett år på alla som kom in med en akut sportrelaterad ögonskada. Och då såg vi att innebandyn stod ju för mer än alla andra sporter tillsammans.
Oj, det var väldigt övervikt på det.
Det var väldigt tydligt. Vår känsla stämde ju väldigt väl att innebandy är ju lite riskigt för ögonen.
Vad är det för typ av skador då?
Ja, men det kom ju in allt från ett litet skrapsår som läkte snabbt till ganska rejäla skador. Och vi tittade ju mest på de här som var lite allvarligare. Och då får man, man kan få något som vi kallar för en kontusion. Alltså att man får en smäll mot ögat och då trycks ögat ihop och så fjädrar det ut förbi sin vanliga form och så återgår det till rätta läget igen. Och då blir det blödningar i ögat, det kan bli svullet och i värsta fall kan det ju spricka. Mm. Men det såg inte vi i vår studie.
Nej, men man tycker att den här bollen är väldigt lätt, men det blir rätt hårt om man slår hårt.
Ja, bollen är väldigt lätt. Skjuter du hårt så kommer den hårt. I vår studie så var det ju 70% av skadorna som var bollen. Och resten var ju klubbor. Och klubborna orsakar ju större skada. Om du kommer för nära någon som skjuter ett skott och det träffar dig i ögat. Det var ju de allvarligaste skadorna. Var ju på grund av klubban.
Ja, och det var inte heller helt ovanligt.
Nej, det var ju inte det. Vi hade ju... Alltså den värsta var ju en tonårstjej som fick ett skott rakt i ögat. Och hennes öga var ju nära att spricka. Nu klarade hon sig som tur var. Men det är inte helt ovanligt. Alltså 30% av alla som kom in hade fått en klubba i ögat. Och resten var bollen.
Och hur kan man göra då för att förhindra den här typen av skador?
Ja, men det är ju det som är vår grej. Att det är ju så lätt att förhindra de här skadorna genom att använda skyddsglasögon. Ingen av de patienterna som kom in i vår studie hade ju haft glasögon på sig. Och alla som spelar aktivt i ett lag nu, de måste ha skyddsglasögon upp tills de är 16. Och vi hade ju inget barn som kom in som hade spelat aktivt i en klubb. Så att vi tänker att det tyder på att glasögon hjälper. En del klagar på att de är inmiga, de är i vägen. Jag menar att det handlar om en vana. På med skyddsglasögonen så räddar du ögonen.
Mm. Men faktum är att det inte används?
Det används i väldigt lite grad skulle jag säga. Det används i de lagen där klubbarna är duktiga på att säga till sina spelare att de ska ha glasögon. Men så fort de fyller 17 eller 16 så åker glasögonen av. Det är väldigt få aktiva vuxna som föregår med gott exempel och använder skyddsglasögon. Och det tycker vi är lite synd. Det vore ju coolt om ett elitlag började ha glasögon allihopa. Så skulle det vara lättare att få alla att använda.
Mm. Vilka reaktioner har du fått på din forskning då från till exempel spelare eller förbund eller föräldrar?
Alltså föräldrar är ju positiva och speciellt de här som ser att det händer en del i skolan. Alltså när man spelar innebandy i skolan. Så vår tanke är ju att det är självklart att man har en klassuppsättning med skyddsglasögon när innebandy spelas i skolan. För där hade vi flera barn som kom in med skador. Och där var ju föräldrarna ganska upprörda över att det hade kunnat hända överhuvudtaget. De här som spelar på elitnivå som är lite äldre, de tycker kanske att nej, de är ju inte så sugna på att ha glasögon.
Men vad är det för fel på glasögon? Är de fula eller?
Jag tycker inte att de är fula. Det finns jättemycket olika modeller. Man kan prova sig fram. Det går att hitta sådana som inte immar igen. Det går att hitta sådana som sitter kvar.
Mm.
Så vill man bara så går det att hitta ett par som passar.
Ja, Gittan, ANN. Varför använder inte folk glasögon?
Nej, på min tid då fanns det faktiskt inga. Sen när jag spelat på senare år, jag har faktiskt testat någon gång. Och ja, jag borde nog ta på mig dem mer för att verkligen bli van med dem. För jag tror att det är en ovana. Det är bara att man är inte van och känner... Jag kände mig sådär instängd. Jag kände att jag inte såg riktigt på sidorna. Och fick jag för mig. Vem vet om det verkligen är så. Jag gav det nog inte en tillräcklig chans, men... Helt klart är ju att det är väldigt mycket ögonskador.
Ja, för det här är någonting som du känner till också.
Ja, absolut. Det är välkänt inom innebandyn. Och det finns ju en del profiler, en del på seniornivå i elitlagen som använder glasögon. Och det är all cred till dem, skulle jag säga.
Mm. Ja, du får, hur ska du göra nu då, Marit, för att få folk att lyda dina råd?
Ja, det är jättesvårt tycker jag. Det är jättekul att vi tar upp det. Det handlar ju om att prata mycket om det. Jag tänker att alla barn som växer upp som spelar aktivt som är vana med sina glasögon, det borde inte vara så svårt att få dem att fortsätta ha dem på sig. Jag skulle önska att man kanske hade satt åldersnivån på 18 istället för 16. Då kanske man har mognat så pass att man förstår att det är smart att ha dem på. Det är också lite grann som med ishockey. Förr hade man inga ögonskydd i ishockey och det var ju förfärliga ögonskador. Och så började man säga att man behövde visir och det var inte så positivt i början, men nu accepterar ju alla det. Så det handlar om att sätta en, att bli van och ha dem på och tänka att det är så här det här är en del av sporten. Man vill ju gärna ha ögonen intakta.
Ja, precis. Även utanför sporten. Tack så mycket Marit Tolsen, forskare och optiker vid ögonmottagningen vid Falu lasarett. Och vi har hittills pratat om innebandyns framväxt som sport och hur den både är en hobbysyssla och en elitsport. Här i Sverige har ju de allra flesta spelat innebandy någon gång, om inte annat på skolidrotten. Men så är det ju inte överallt. Och nu ska vi höra berättelsen om hur innebandyn blivit exportvara. För ett halvår sedan bildades innebandylaget som förväntas erövra Asien och som också blivit ett sätt att knyta an till sitt eget ursprung.
När jag fick den meddelandet så var jag på jobbet och pratade med mina kollegor och vi skrattade ganska mycket. Men samtidigt så väcktes ju ändå någonting där och man tänkte, men ska man ändå inte satsa på det här?
Det är nog inte många som får chansen att få representera sitt land. Så det är jättestort.
Så att de får förbereda sig, går det bra i SEA Games där, då blir de liksom superstars där nere.
Min form är väl inte den bästa i dagsläget, men...
Det jag gjorde dagen efter, det var att jag beställde en innebandyklubba.
Tänk dig att du sitter på kontoret och kollar dina sociala medier. Du har fått ett meddelande från en person du aldrig har träffat som undrar om du vill bli landslagsspelare i en sport du aldrig tävlat i och inhemsk superstjärna i ett land där du aldrig bott. Det händer Alexander. Han ser det först som ett skämt. Men när det väl sjunkit in kan han inte tacka nej. Samma är det för Kristoffer, Lukas, Jason och Russell. Några svenska killar i 30-årsåldern får ett erbjudande de inte kan tacka nej till. Och samtidigt knyts band till deras förflutna som flera av dem inte tänkt så mycket på tidigare. Det här är berättelsen om skolgårdshobbyn som plötsligt blir exportvara. Den svenska innebandyn ska nu bli en asiatisk megasport. Men det börjar i Mora med den här mannen.
Innebandyn var mitt liv under 10-15 år. Det gick före allt då. Det gick före mitt jobb och familj och allting.
Peter Eriksson började med innebandy för 30 år sedan. Idag är han företagsledare och har flyttat till Manila i Filippinerna. Han upptäcker att det finns innebandy i stan där han bor, men nivån är låg. Han vill bidra. Han börjar coacha landslaget. Men trots att det finns mer än 100 miljoner människor i landet finns det få talanger att välja mellan och han får en idé.
Det är så, alltså varje svensk spelare är bättre än den bästa filippinska, skulle jag vilja säga. Nästan, det finns en riktigt bra talang i bland de lokala spelarna.
Han ska leta spelare i Sverige. Peter sätter sig med sina sociala medier och letar efter svenska idrottskillar som har någon form av koppling med hans numera asiatiska hemland. Och i slutet av maj 2019, Peter flyger hem till Sverige och Dalarna.
Det känns som att man backar tiden här i 25 år när man själv var spelare och åkte på cupen. Nu sitter vi i Kristine gymnasiet i Falun i en skolsal. Och här bor vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken på luftmadrasser. Och det luktar idrottsman här inne, så att säga. Men det är jätteroligt. Vi garvar mest hela tiden. Det blir väl så att sex killar kommer ihop och ska bo ihop i 4 dagar. Så det är jättekul.
Handdukar och kläder hänger på tork över stolar och bord i klassrummet. På golvet sportväskor, vattenflaskor, gympadojor. 5 stycken blev det den här första gången de träffas för att spela en cup i Falun. Det är Lukas Öjevall, lagkaptenen, som tidigare spelat i högsta serien men hade lagt av när frågan kom.
Så nu börjar ett nytt innebandykapitel liksom. Och det är väldigt häftigt faktiskt att kunna vara med på en sån här resa.
Lukas är adopterad från Filippinerna och uppvuxen i Sverige. Nu har han fått skaffa filippinskt medborgarskap och filippinskt pass. Kristoffer Holland har en mamma från Filippinerna, men är född här.
Ja, alltså när Peter hörde av sig, då tyckte jag det lät som ett spännande projekt. Och då kände jag så här att jag skulle ångra mig om jag tackade nej. Och sen får du träffa träffar kanske människor med samma bakgrund som jag själv, att man har rötter i Filippinerna men samtidigt är man ju svensk så att säga. För vi som spelar här, vi känner oss ju, vi är ju svenskar, men vi har ändå uppväxt med föräldrar från Filippinerna, så då har man ändå fått någon liten prägel på sig.
Alexander Wärend har också en förälder från Filippinerna. Hans pappa kom hit i 30-årsåldern och träffade mamman. Alexander har spelat fotboll men aldrig tävlat i innebandy.
Ja, vi kan ju säga att jag och alla jag har pratat med, vi har skrattat ganska mycket. Det är helt absurt. Speciellt för någon som inte har spelat innebandy. Det blir liksom en ytterligare dimension av konstighet här. Men man måste ju ta tillfället i akt och det blir jättebra historia. Jag sa det innan, antingen är det någonting jag kommer prata om resten av mitt liv eller så kommer jag inte nämna ett ord, beroende på hur duktig jag är då. Men det här är helt häftigt.
Den som har mest erfarenhet av sitt nygamla land är Jason Kayanan Palinsad. Han bodde sina första 15 år i Filippinerna. När han var ett par år gammal så skildes föräldrarna. Mamman och brodern flyttade till Sverige medan Jason bodde kvar med sin pappa tills den dagen då mamma kom och hämtade honom.
Ja, men det var vad hon har berättat för mig då, att hon har försökt leta mig i 12 år. Och i Filippinerna det är väldigt svårt liksom, när du ska leta människor, för det är inte som i Sverige. Det är allting registrerat och vart man bor, om man har sån här personnummer och så. Så det är lite svårt att leta. Självklart blev jag jätteglad, för man har ju liksom bad till Gud, alla är ju troende och så, men man har ju bad till Gud hela tiden att hoppas mamma kommer och träffa mig typ, eller någonting och sånt. Ja, det hände det. Och sen när det väl hände det, då ville inte jag följa med henne. Eftersom det kändes liksom inte så bra då. Eftersom jag har ju liksom alltid bott med min pappa. Även om det var svårt liv där. Alltså, det var ju ganska svårt. Och vi hade inget bra, hade ingen mat. Och typ så här. Men då tvingade mina släktingar där och att jag ska följa med dit för att det skulle vara bättre ställt i Sverige. Så ja, då bestämde jag mig att följa med då.
Jason hamnade i Köping och blev innebandymålvakt. Han spelar i ett division 2-lag i Sverige.
Sea Games, det är väl den största egentligen. Det är ju filippinska, det är vårt mål. Det är liksom vinna Sea Games.
Det är de här killarna och några till som kommer att utgöra 2019 års landslag i innebandy i Filippinerna. Det är fortfarande bara maj och de har fått stryk här i Falun. Men på andra sidan jorden ska de göra succé. I juli 2019 åker de till asiatiska spelen och i slutet av året Sea Games, som är en gigantisk tävling i Asien, har liknats vid OS. Och i Sea Games är innebandy nu med bland tävlingsgrenarna. Peter Eriksson.
Så stor är skillnaden att spelar du på en låg nivå i Sverige så är du fortfarande bättre än den bästa i Filippinerna. Jag menar, innebandy har ändå funnits på något sätt sedan kanske i mitten av 70-talet. Så jag tror att alla svenska tjejer och killar idag de spelar lite innebandy på raster och sen efter skolan och på vintrarna när det är hockey. Så man håller på med klubbaboll och tränar det omedvetet hela tiden. Sedan om man ser då den svenska idrottsrörelsen där man är aktiv i Sverige, man tänker på hälsa, man tänker på kondition, vi har mycket bättre kostvanor, mycket bättre grundfysik. Så tittar man på Filippinerna, det finns inte där. Idrottsrörelsen finns inte överhuvudtaget, utan det är kring universiteten det finns liksom idrott utbyggt, men det är ju för en ganska liten del av befolkningen. Och det här alldagliga tränandet, det finns inte alls. Och anledningen till det är väl kanske för att det är trångt, det är fattigt. Så att det är alltså, även alltså i grundfysiken, det skiljer sig enormt. Vi har gjort fystester och alltså det är nästan så att jag, 25 kilo övervikt, är bättre tränad än några av landslagsspelarna.
Men hur kom du på att du skulle fixa spelare i Sverige?
Jo, alltså det var ju så när vi var och spelade asiatiska mästerskapen. Så då är det Thailand, de har gått ifrån helt nystartade till bäst i Asien på 3 år. Och det är inte för att de har
exceptionellt bra ledarstab eller så, utan hemligheten där det är att de har svenska spelare, danska spelare och finska spelare rakt igenom. De har inte ens en inhemsk liga där. De har några spelare, men de spelar inte ens seriespel.
Det knackar på dörren till skolsalen. Den här kyliga majdagen i Falun består det filippinska landslaget än så länge bara av 5 spelare. Några unga killar från andra svenska klubblag får kränga på sig den blå tröjan med Filippinas på ryggen och ladda för lagets tredje match.
Jag har inte sett att... Jag har sett att peka. Om du frågar mig, du, vart ligger stolen? Då använder vi bara mun. Det är så.
Än så länge är allt på skoj. Stämningen är uppsluppen. Men om ett halvår väntar tävlingen som drar 55 000 besökare, 10 000 atleter och sänds direkt i 11 länder med 800 miljoner invånare.
De är verkligen starstruck i Filippinerna och mycket just alltså de som är halva, det är många som är stora stjärnor där, framförallt inom idrott. Det är så. Så att de får förbereda sig, går det bra i SEA Games där, då blir de liksom superstars där nere. Det var en snabb utveckling från första match till superstar.
De lokala spelarna som nu kommer att petas är inte så glada.
Nu kommer det faktiskt lite negativa reaktioner från spelare som kanske hade räknat med att få vara med. Va? Och så är de helt plötsligt inte med i truppen för att innan så har de inte haft någon konkurrens. Och så helt plötsligt får de en sån konkurrens från spelare som bor i ett annat land. Det är klart att det känns förmodligen lite jobbigt så. Men samtidigt att spela ett landslag, det är... Ja, min uppgift som jag har fått ifrån förbundet är att ta ut bästa laget.
På läktaren i idrottshallen i Lugnet vajar den filippinska flaggan blå, röd, vit med en sol. Laget har vunnit sin första match. De kommande veckorna åker Lucas som är lagkapten och före detta elitspelare runt och samlar in utrustning som folk skänker bort.
Det var stressigt men det gick bra. Med sig har de 80 stycken klubbor som folk i min omgivning har skänkt.
Han lämnar 80 klubbor på Arlanda. Han säger hej då till sin lilla son på ett tag.
Vad ska pappa göra på lördag?
Åk till Filippinerna.
Och gör vadå?
Blendbandy.
Ska det bli spännande tror jag.
Ja.
Bra. Kan du säga Laban Filippinas?
Laban Filippinas.
Snyggt.
Första turen till Filippinerna går i juli 2019. Och sen i slutet av november i år inleds Southeast Asia Games. Laget packar väskorna och landar i landet som de nu ska bli hjältar och förebilder i.
Exalterad publik i sydasiatiska spelen i Manila. Stina Näslund hade följt filippinska landslagssatsningen här i Sverige. Lukas Öjvall, lagkapten för laget och hemma från Filippinerna. Hur var det att spela inför den här jättepubliken?
Det är svårt tror jag, att sätta ord på egentligen. Man behöver nog egentligen uppleva det. Men tänk dig att man åker innebandymässigt åker man tillbaka kanske 20 år i tiden. Men om man kollar på entusiasmen från publiken så har jag har spelat innebandy 25 år och har aldrig varit med om något liknande faktiskt. Det är ljudnivå och positivismen och ja, det som sagt det är svårt att förklara riktigt.
Men det är en enormt stor tävling här.
Ja, om man kollar i Asien så är det den näst största tävlingen som finns. Eller den största just nu som innehåller innebandy. Annars så finns det en som heter Asia Indoors och Martial Arts. Men den är inte innebandy med i än så länge. Men som det är just nu så är det här största man kan vara med i som asiat om man säger så.
Och hur var det för laget att komma dit då? Från de svenska, kanske lite tommare arenorna?
Ja, det är en jätteskillnad hur det är. Och om man bara kollar rent planeringsmässigt hur det såg ut när vi kom dit. Så när vi kom dit så var egentligen bara på själva arenan så var det bara en matta som låg. Och sen så under 2 veckor så byggdes det upp till en full stor fin arena. Och det är ganska intressant hur skillnad det är i planering och sådär. Men ja, jag tror inte någon av oss egentligen var beredd på hur stort det egentligen är. Tror jag inte. Eller var.
Och varför är det så stort i Asien?
Jag tror att om man ska vara rent krasst varför det är så stort, så tror jag nog att det är för att i den delen av Asien där Sydostasien då har det är ganska tuff konkurrens från den resterande delen av Asien om man tänker när det är större idrottsevenemang och sådär. Och nu är det väl en av de gångerna som man faktiskt har chans att nuppa åt sig lite medaljer tror jag av de mindre nationerna. Så därför tror jag också att det slår ganska högt.
En del av spelarna i ert lag har ju inte varit så där hemskt mycket i Filippinerna. Hur upplevde de det?
Ja, om vi ska ta en del av dem där, då är det nog jag som har varit där minst gånger om man säger då. I min del, jag är adopterad och har växt upp här i Sverige. Men de andra har i alla fall kanske en mamma eller en pappa som är filippinsk och har då med sig lite grann och har varit ner och hälsat på släkt och sådär. Men för min del så känns det som att varje gång jag kommer ner, nu har jag varit där, fått privilegiet att komma ner 2 gånger på 4 månader. Och för varje gång jag kommer ner så känns det som att man blir får lite mer och mer koll och kläm på landet liksom.
Känner du att du har fått mer kontakt med dina egna rötter?
Ja, men det känner jag absolut. Och det var väl kanske, jag menar, jag är ju 31 och jag är ju inte framtiden för det här laget. Men däremot så känner jag att jag kan slå 2 flugor i en smäll. Det ena är att jag kanske försöker att catcha upp lite med mitt förflutna. Delvis för min familjs skull, framförallt mitt barn. Så han undrar ju varför jag ser ut som jag gör och mamma och pappa ser ut som de gör. Så då blir jag också så här, okej, men nu är det dags att ta tag i det här. Och sen att jag blir nyfiken.
Så det här blev ditt sätt att närma dig Filippinerna på?
Ja, men absolut, absolut. Och sen så att få göra det via en sport som man älskar, det är bara en bonus.
Mm. Hur gick det då i spelen?
Ja, om man kollar förväntan så hoppades vi på att få en bronsmedalj i alla fall. Och vi räckte inte hela vägen. Vi förlorade bronsmatchen mot Malaysia. Men om man kollar på ett annat plan så blev det ju mycket det kom ju innebandyn spred sig på ett jättebra sätt. Om vi kollar på första matchen så kanske det var runt 600 åskådare. Och sen när vi spelar vår sista match så är det runt 1500, så det är klart att det har blivit en positiv spridning för innebandyn, och då kanske man får se det som en vinst eller vad man ska säga.
Mm. Men du, var alla i Filippinerna helt med på att ni skulle komma inglidandes från Sverige och utgöra deras landslag?
Tänker du på de som var med i laget eller folk som bor där?
Ja, lite allt möjligt.
Ja, om man tänker på laget så har vi träffades ju en gång i juli tidigare om man säger så. Och då gjordes det ganska klart att de som är bäst och spelar, oavsett om man har sin bas hemma i Sverige eller Filippinerna eller i Singapore. Vi kände att vi kallas för Swinoys. Men vi har känt att vi har kommit in i laget jättebra. Och på kaptensidan så har vi haft, jag har varit kapten, och sen så har vi haft en som heter Ryan som också, han bor i Norge. Men och sen så har det varit en lokal lagkapten också, så att vi försöker få med hela spannet så att man känner att man har någonting att säga till om.
Och vad har ni använt för språk på plan?
När vi pratar i grupper om man säger så, kanske är bara en grupp där det bara är som pratar svenska. Då har vi kunnat prata svenska, men när vi är gemensamt och att folk kan höra, då pratar vi alltid engelska. För att det inte ska bli att okej, nu vad händer där borta, så att man inte känner sig utanför just på grund av språket.
Har den framgång som ni ändå gjort, även om ni inte riktigt nådde den medalj ni hade hoppats, så gick det ändå bra, ni kom ändå 4.
Ja, absolut. Det är mycket bättre än vad det har varit tidigare.
Ja, men precis. Har det här bidragit någonting till någon slags nytändning eller gräsrotsatsning eller någonting på innebandy i Filippinerna?
Ja, jag tror det i alla fall. Om jag har förstått presidenten eller innebandyns ordförande nere rätt, så säger han att det här har gett bra effekt att nu se, och framförallt nu när vi kommer upp för, där vi spelade nu vår turnering, det är själva huvudsätet för innebandyn i Filippinerna. Och att få se så mycket folk där, det tror han att det kommer ge ringa på vattnet.
Vad händer nu med laget?
Ja, det som händer nu är att just nu är det ingenting, men sen fram i mars så är det VM-kval i Thailand. Och då själva VM går i Finland. Så det är nästa stopp, om man säger så.
Så laget finns fortfarande kvar?
Ja, men det gör det. Absolut, det gör det. Det finns planer att man ska hålla igång det länge. Det finns många planer på att fortsätta vidare turneringar och så vidare.
Det sa Lukas Öjvall, lagkapten för det filippinska landslaget i innebandy. Gitta Nahonen Gunnarsson, innebandyprofil, har suttit och lyssnat. Vad tänker du om den här Asien-satsningen?
Nej, men det är ju jättehäftigt. Det är så innebandy sprids. Det är de här pionjärerna som ger sig av utomlands. Eller det är ofta svenskar som är överallt i världen och får med sig klubbor och material och startar igång någonting. Och sen växer det. Och det är det här som måste till, de här riktiga eldsjälarna som se till att starta någonting.
Mm. Det är verkligen en symbol för liksom det finaste med idrott, man säger, för brödringen och ja, sådär, över världen. Även om målet är att vinna.
Ja, i landslagssamman är det ju det. Jag satt precis och funderade på just hur de tänkte, de här lokaler, och att de blir ju ändå på något sätt petade från sitt landslag. Men det är ju så här, det är som de säger också. Ett landslag spelar den bästa, och det är ju så de får spridning också, får de här profilerna och stjärnorna. Och det är där det börjar.
Mm. Det finns ju också många i Sverige som har rötter i andra länder där man inte har en kultur av bandy eller innebandy eller hockey eller någon sån här, den typen av sport. Är det någonting som man satsar på här i Sverige, innebandyförbundet? Så.
Ja, men det finns jättemånga projekt, verkligen. Det har ju varit väldigt tydligt vilken sorts personer som har spelat innebandy från början. Så det finns väldigt många projekt. Svenska innebandyförbund är duktiga på det. Det måste jag säga.
Mm. Om vi ska då sammanfatta lite grann. Om vi ska se på innebanden idag. Hur skulle du beskriva dagsformen då?
Jo, men det är stabilt. Det har ju liksom varit på tillväxt så länge. Så nu är det verkligen stabilt. Det finns en platå på något sätt. Både på gott och ont, skulle jag säga. Man känner ju, det är ju stort. Det är enormt stort. Ja, men det är Sveriges näst största sport sett i antal utövare. Och det är ju bra. Många vill att det ska växa ännu mer, såklart. Men man har utmaningar. Det finns marknadsutmaningar framförallt. Och se till så att det växer. Det är regelbundet tv-sändningar, webbsändningar och så vidare. Men det krävs lite mer där att få fler att gå på innebandy och se innebandy verkligen.
Mm. Så det är publiken som saknas?
Det är publiken, absolut. Mm. För att få den här riktiga genomslagskraften så är det publiken som måste till. Spelet och seriositeten kring spelarna och ledare och så, det finns där, absolut. Det finns alltid mer att göra, men jag ser i alla fall att på marknadssidan är den stora utmaningen för innebandy.
Mm. Men seriositeten är kanske inte republiken vill ha. De kanske vill ha kul och ploj och roliga målgester.
Ja, antagligen. Men spelarna bjuder faktiskt också på det också. Så gå till hallarna och kolla, så får man ändå en show. Det får man. Det gäller bara att inte bara de här initierade som redan går på alla matcher ständigt dyker upp. Utan vi måste ha nya personer, nya utövare som även vill se innebandy, inte bara spela innebandy. Mm.
Hur ofta spelar du själv innebandy numera?
Ja, nu kan jag säga att jag spelar ju faktiskt fotboll i division 3 på äldre dagar. Så jag har vänt tillbaka lite till fotbollen, men jag har alltid innebandy nära. Och då så samlas vi i det här gamla kompisgänget från Högdalen-tiden då, som jag spelar i.
Då är det pannbanden fram där.
Ja, de finns med i fotbollen också, kan jag erkänna.
Ja. Tack så mycket, Gitta Nahonen Gunnarsson, tidigare elitspelare i innebandy och expertkommentator. Kropp och själ slutar där idag. Nästa vecka så funderar vi över de där kriserna som verkar uppstå med hyfsat jämna mellanrum i livet. När man plötsligt inte längre känner igen personen som möter en i spegeln, och frågan uppstår om det bara var det här. Ålderskriser brukar vi kalla det och ofta skämtar vi bort det. Men kan det vara så att det är just de där kriserna som får oss att utvecklas som människor? Det handlar om i nästa veckas Kropp och själ. Vad tänker du? kropp@sverigesradio.se är vår mejladress eller följ oss på sociala medier. Klara Loden producerade idag. Stina Näslund, Ninos Chamon, reportrar, tekniker Christer Orreteg. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neidemann.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.